الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما آمين داري دل أندرا ديالا إي سيريا نور الاقتباس داري بيقوريانوم ابن رجب سبوك لها فكلارا profetens råd alaihi salatu wassalam till Ibn Abbas. Och det är den mäktiga hadithen där Ibn Abbas radiyallahu anhuma, då han var ungefär 11 år, satt bakom profeten alaihi salatu wassalam på ett riddjur, och profeten alaihi salatu wassalam säger till honom: ja bulan, pojke, jag ska lära dig några ord, yani som kommer att gynna dig. Ihfadillah yahfadak, bevara Allah så kommer Allah att bevara dig. Ihfadillah tajiduhu tujahak, bevara Allah så kommer du att finna honom framför dig. Och vi kommer gå igenom mening efter mening, som vi sa. Och vi gick i förra veckan igenom första meningen, ihfadillah, bevara Allah. Det var det enda vi talade om, ihfadillah. Och vi sa att mashallah i författaren i denna bok fördjupar sig. Han fördjupar sig då han i mer än 100 sidor går igenom denna hadith och bryter ner mening efter mening, dess innebörd, dess nyttor och vad vi kan få ut av dem. Så vi talade förra lektionen om den här meningen ihfadillah, bevara Allah. Är det någon som spontant minns vad vi sa? Vad menas med att bevara Allah? Att bevara Allahs gränser, precis. Allah behöver ingen som skyddar honom eller bevarar honom, utan vad som här menas är att bevara Allahs gränser. Och vad innebär det att bevara Allahs gränser? Och vi vill vara extra mer tydliga. Nej, precis. Att hålla sig inom ramen för vad Allah har gjort halal och inte gå över gränsen till den förbjudna sidan. Och författaren nämnde några exempel på hur man kan bevara Allah subhanahu wa ta'ala. Och han talade om bönen, as-salah. Han talade också om, ska vi se här. Vi talade om vikten av bönen. Vi talade om al-ayman, att bevara ens eder, ens löften till Allah subhanahu wa ta'ala och till människor. Vi talade också om vikten av att bevara och skydda vad som finns i huvudet. Synen, hörseln och talet. Och vi sa att det är mycket, mycket av synder som begås med dessa. Med synen genom att kolla på haram, med hörseln genom att lyssna på haram och med tungan som toppar ondskan där de flesta fel begås. Att bevara sin tunga. Amsika alika hada, som profeten alaihissalam sa, kontrollera den här. Och så greppade han sin tunga. Så tungan är väldigt viktig att bevara. Och vi talade sen också om vikten av att bevara magen. Och vad innebär det? Al-batn wa ma hawa, att endast äta halal och att inte konsumera någonting haram. Och vi stannade också, om jag inte har fel, vid haditherna där profeten a.s. sa att den som kan garantera vad som är mellan hans kindben och mellan hans lår kan jag garantera paradiset. Det är den personen som kan skydda och bevara sitt tal från haram och sina privata delar från haram är inshallah ta'ala garanterat paradiset. Och det bevisar att mycket av de synder som folk gör som får dem att hamna i helvetet är just med tungan och med sina privata delar. Och Allah subhanahu ta'ala, han säger här, har beordrat oss att specifikt slå vakt om våra privata delar, och Allah har prisat de som gör det. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Som Allah nämner i surat al-Nur. Att säga till de troende att sänka sina blickar och att skydda sina privata delar. Ja. Och Allah säger också sen att det här är azka, detta är renare för oss. Ja, det här är någonting som renar oss, renar våra hjärtan, våra själar och gör oss till bättre människor. Walhafidhina furujahum walhafidhat. Allah prisar också de män och kvinnor som skyddar sina privata delar. Och han nämner också versen walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Surat al-Mu'minun. Och en affär från Abu Idris al-Khawlani som var från Tabi'i, där han säger att det första som Allah rådgav Adam med då han kom ner till jorden, det var att bevara sina privata delar och att inte yani, placera dem på en förbjuden plats eller använda dem på ett förbjudet sätt. Ja. För att det är, som ni alla känner till, en av de största formerna av prövningar, ibtila och fitna, ligger just i det som kommer till könsorganet, till zina, till lustar, till begär, till intima relationer. Och dörren har öppnats väldigt mycket i den här tiden, folk tar lätt på det. Och det här är subhanallah som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam från domedagens tecken. Att från domedagens tecken är en yadhara zina, att zina blir vanligt. Och i en annan hadith i Bukhari att de gör det halal. De gör zina halal. Och då säger här många ulama yani, att det betraktas, eller man tar så lätt på det som att det vore halal. Yani, folk missbrukar det. Om du frågar, då kanske det är haram. Men han är flickvän och han gör zina och han lever med sin flickvän i flera år. Det är som att det är halal. En person som vet att det här är haram beter sig inte på det sättet. Och tar allvarligt på det. Det är en av de grövsta synderna i islam. Akbar kabair är just zina, subhanallah. Och det har nämnts i en sahih hadith att profeten a.s. sa idha dhahara zina och riba fi qawmin av fi qaryatin. Om zina och riba blir utspritt i en stad så har de yani, dragit på sig Allahs straff. Och Sheikh al-Bani lämnar att den är sahih. Yani, om zina och riba blir utspritt, vanligt, accepterat, så har detta folk gjort sig förtjänta av Allahs straff. Allahumma sallim sallim. Må Allah skydda oss från hans straff och hans vrede. Amin. Ja. Sen säger författaren wa qawluhu yahfadhak. Så kommer Allah att bevara dig. Ja, nu har vi bara talat om ihfadillah, bevara Allah. Och vi nämnde några exempel på vad som menas med att bevara Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det då som händer? Jo, Allah kommer att bevara dig. Allah azza wa jall kommer att bevara dig. Han säger här, Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, يعني أن من حفظ حدود الله ورعى حقوقه حفظه. Att den som bevarar Allahs gränser och den som är mån om Allahs rättigheter kommer Allah att bevara. فَإِنَّ الْجَزَى مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. För att belöningen kommer ut med ens agerande. Yani så som du gör, eller det du gör, kommer tillbaka. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. وَأَوْفُوا بِأَهْدِي أُوْفِي بِأَهْدِكُمْ. Att hålla era löften till mig, så kommer jag att hålla mitt löfte till er. Och Allah säger, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Minns mig, och jag kommer att minnas er. Allah säger också, إِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ. Om ni ger Allah seger, så kommer han att ge er seger. Och det är en generell princip som genomsyrar hela religionen. Det finns oändligt många texter som tyder på detta. Att det du ger är det som kommer tillbaka. Så som du är mot folk kommer du att bli behandlad. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju i Koranen jaza'an wifaqa. Yani att de får belöning i enlighet med deras gärningar. Och Allah azza wa jalla nämner också detta i surat al-Rahman, wa hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan, och är belöningen för gott annat än gott. Och samma sak motsatsen, är belöningen för ont annat än ont. Thumma kana aqibatu alladhina asa'u saw. Allah säger att belöningen för dem som gjorde ondska blev ondska. Så syndar man, så har det konsekvenser. Bahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Att synd eller ondska, fasad, har spridit sig på land och på hav baserat på vad folk har gjort. Yani baserat på människornas synder. Liyudhiqahum, för att få dem att smaka lite av det de gjort. Så allt man gör kommer tillbaka. Man finner detta jätteofta i religionen. De kända hadithen om Rahimun, Yarhamuhum och Rahman. Allah har rahma mot dem som är barmhärtiga. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fil sama. Var barmhärtiga mot dem på jorden, så kommer han i himlen att vara barmhärtig mot er. Eller hur? Och Allah hjälper en tjänare så länge han hjälper sin broder. Ja? Ibn Adam, skänk, jag kommer att skänka till dig. Är du generös? Allah är generös. Wal ya'fu wal yasfahu, var förlåtande och överseende. Vill inte att Allah ska förlåta er. Så är du förlåtande, Allah är förlåtande mot dig. Är du generös, Allah är mer generös mot dig. Är du en person som döljer din broders brister, Allah kommer dölja dina brister. Hjälper du din broder, Allah kommer att underlätta och hjälpa för dig. Minns du Allah, Allah kommer att minnas dig. Genom att nämna dig och prisa dig, tala högt om dig i det högsta sällskapet. Så att ihfadillah, ihfadak. Bevara Allah, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att bevara dig. Och det är jätteviktigt, ja ikhwa. Jag vill att vi måste tänka till, vi måste vara lite själsliga, vi måste rannsaka oss själva. Och absolut inte tro att islam är någonting bara ytligt som vi ska visa upp för folk. Och vi ska ha en fasad, vi ska visa en bild som är god av oss själva. Och så har vi ett korrupt inre. Det ska vi akta oss för. För att det som finns i bröstet kommer ut. Det kommer att avslöjas. Vi kan inte lura Allah subhanahu wa ta'ala. Och det viktigaste är det som finns i hjärtat, det är inte det som finns utåt. Alla kollar inte på våra utseenden, alla kollar inte på våra pengar, alla kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Så att man alltid försöker rannsaka sig själv. Vill du att Allah azza wa jalla ska bevara dig? Och här kommer författaren att tala om två sorters av hifd. Och det är hifd dunyawi och hifd dini. Att Allah bevarar dig i din dunya och de världsliga aspekterna, och att Allah azza wa jalla bevarar dig i din din, vilket är det viktigaste. Och det här vill vi alla, eller hur? Det värsta vi kan tänka oss är att halka, att gå vilse, att lämna al-iman och islam. Så vill vi att Allah ska bevara oss, då måste vi också bevara Allah subhanahu wa ta'ala. Om vi försummar Allahs gränser, kanske vi kommer att halka. Så jätteviktigt att man rannsakar sig själv och alltid tänker på detta. Att ihfadillah, ihfadak. Och han kommer nämna exempel på detta. Han talar då först om hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar en person i hans pengar, i hans familj, hans dunya, hans egendomar. Och han nämner hadith ibn Umar att profeten alayhi salatu wassalam aldrig brukade lämna denna dua på förmiddagen och eftermiddagen, yani efter fajr och innan maghrib. Då brukade han säga Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Och Allah, jag ber dig att skona mig i detta liv och i nästa liv. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Och Allah, jag ber dig att förlåta mig och jag ber dig att skona mig i min din. Wa dunyaya, och i mina världsliga angelägenheter. Wa ahli wa mali. Och det här är shahid, yani själva beviset i hadithen. Bevara mig i min din och min dunya och min familj och mina pengar. Allahumma stur awrati. Och Allah, dölj mina brister. Wa amin rawati. Och skona mig från skräcken. En skräcken i nästa liv. Wahfadni min bayni yaday. Och skydda mig, bevara mig framifrån, bakifrån, från höger sida, vänster sida, överifrån. Och jag söker skydd hos dig i din storhet att slukas upp underifrån. Väldigt, väldigt vacker dua som är sahih. Som faller in under al-adkar sabah wal-masa, som man ska säga på förmiddagen och eftermiddagen, en efter fajr och innan maghrib, subhanallah. Att be Allah azza wa jall om denna afiyah och al-afu i al-dunya wal-akhira. Så här ber man Allah azza wa jall att skydda en, att bevara en, bevara ens världsliga angelägenheter och ens religiösa angelägenheter. Och han säger sen att denna dua är länkad till Allah subhanahu wa ta'alas uttalande lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi. Han har två mu'aqibat, vilket här betyder änglar framför honom och bakom honom. Yani en framför honom och en bakom honom. Surat Ra'd, vers 11. Ibn Abbas sa, de är de malaika som vaktar honom på Allahs beordring. Och då ödet kommer, så kommer de att lämna honom. Så kommer dessa änglar att lämna honom. Och Ali radiallahu anhu sa att varje person har två änglar som vakar över honom och skyddar honom från allt som inte är skrivet. Och om ödet kommer och faller in, så kommer de att lämna honom. Wa innal ajal junnatun hasina. Och döden, eller den bestämda tiden, är yani en hårt, vad kan man säga, bevakad gräns. Det är inte någonting som kuffar säger, att han dog innan hans tid. Han dog för tidigt. Ja? Har ni hört den? Döden kom för tidigt. Eller? Döden kommer aldrig för tidigt. Döden kommer alltid i rätt sekund. Så kommer döden och tar människans liv. Men innan döden är skriven, så kommer man inte dö. Och då har de här änglarna, änglavakt, som till och med kuffar säger, som skyddar människan. En ängel framför honom och en bakom honom. Och Mujahid sa också att det finns ingen människa förutom att han har en ängel eller änglar som vaktar honom då han sover och då han är vaken. Från al-jinn wal-ins och al-hawam, yani farliga djur. Och ingenting kommer att komma till honom, yani förutom att den här ängeln säger wara'ak, yani lämna honom, förutom det som Allah azza wa jalla har tillåtet. De här mu'aqibat, de här änglarna, de lärda säger att de är då en framför oss och en bakom oss. Sen har vi också en ängel på höger sida som skriver våra goda gärningar och en ängel på vänster sida som skriver våra synder. Det blir hur många änglar? Fyra. Och dessa fyra änglar byter skift. Dagens änglar och nattens änglar. Så fyra lämnar oss på eftermiddagen och nattens änglar kommer ner. Så vi har sammanlagt åtta änglar. Varje människa har åtta stycken malaika som vaktar honom från födseln till döden. Subhanallah. Och det här nämner också ulama, är från ett bevis på hur Allah azza wa jalla har ärat människan. Wa laqad karramna bani adam. Vi har ärat människan på det här sättet. Och till och med kuffar, alla människor, har dessa åtta änglar som fyra som vakar över honom dagarna och fyra som skriver ner hans gärningar. Allt han säger kommer att skrivas ner. Och sen vad händer de här skyddsänglarna, eller mu'aqibat, vakar över människan och ser till att yani, han inte ska dö innan sin tid eller skadas på ett sätt som Allah inte har skrivit. Och det här kan man se ibland. Och det finns till och med, som jag sa, det här uttrycket. Han hade änglavakt. När han lastbil kommer och den centimeter ifrån, eller hur? Pistolskott snuddar huvudet. Och, eller hur? Subhanallah. Folk ramlar ner från höghus och överlever. Folk snubblar i badkaret och dör. Ajib, eller hur? Ingen höjd alls. Och dör. Och någon ramlar från 5-10 meter och klarar sig. Så ingenting kommer att drabba oss förutom det som Allah azza wa jalla har skrivit. Så vi har de här änglarna som då vaktar oss dag och natt. Och sen säger han, och vi kan också lägga till här, att det har nämnts, om du läser ayat al-kursi när du sover, så skickar Allah en till ängel som kommer att vaka över dig från yani onda shayatin och jins, shayatin eller shayatin eller jin, som då kommer till personen på natten. Ja. Och sen säger författaren: "Wa min hifdhillahi lil'abd an yahfadhahu fi sihhatihi badanihi wa quwwatihi wa aqlihi wa malihi." Att från Allahs hifd, hur Allah azza wa jall bevarar människan, är att Allah azza wa jall kommer att bevara honom i hans hälsa, hans kropp, hans styrka, hans förstånd och hans pengar. نعم. وصهر اتبسا او سلف صا العالم لا يخرف يعني دن دن لا دي باشونن بلير انت سينيل اللي بلير انت دمنت الى سينيل. وقال بعضهم من جمع القران متع باقله وبسا او سلف صا den som lär sig Koranen kommer njuta av sitt intellekt, yani sina sinnen. Han kommer inte förlora sitt förstånd. Och han säger att vissa, och det är här Ibn Abbas, gör tafsir på Allahs uttalande ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ surat 10, att vi sänkte honom då sedan till den lägsta av nivån. Och då så säger han, det här är ardal al-umur, det här är en ålder där man inte längre kan ta hand om sig själv. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, förutom de som tror och gör goda gärningar. Och då så sa Ibn Abbas, yani de som läser Koranen, de som kan Koranen. Så det är en tafsir på ayan, att Koranen kommer att skydda människan. Och kunskapen generellt. Ihfadilla, ihfadak. Bevara Allah, Allah kommer bevara dig. Person som lär sig Allahs tal utan till kommer att ha ett intellekt, ett förstånd som överträffar andra människors intellekt. Om han verkligen gör itqan på Koranen och ständigt repeterar den. Inte som många tyvärr som lär sig Koranen och sen glömmer bort den. Utan en person som ständigt repeterar Al-Quran Al-Karim. Men samtidigt är det här också värt att nämna att det här är inte en regel som inte har något undantag. Utan det kan hända att en person lär sig Koranen, är alim och får ett dåligt minne när han blir äldre. Det är någonting som Allah har skrivit. Men det kanske är mer ovanligt. Tayyib. Precis som en person äter honung och blir sjuk, äter habbat sauda och blir sjuk. Det kan hända. Det, så, vissa saker är skrivna. Så, det måste ske. Det går inte att stoppa. Men generellt så är kunskap och Koranen en faktor som gör att man inshallah får ett starkare minne, friskare minne och inshallah skyddar från att bli senil och dement. Och det här har man ju också sett från en ulama som inshallah blir 60, 70, 80 år och yani, inshallah fortsätter att ge fatawa och kan Koranen och kan hadither in i det sista. Det är sällan du hör att en alim, en hafid Koran blir senil eller dement. Men som jag sa, det kan hända i vissa udda undantag. Han nämner också från Abu Tayyib al-Tabari rahimahullah att han blev mer än 100 år gammal. Och huwa mumatta' bi aqlihi wa quwwatihi, och han njöt av hans förstånd och hans styrka. Och en gång så satt han i en båt och det verkar som att den här båten var på land eller på liksom stranden eller någonting sånt, och han liksom ryckte till i båten och ramlade av. Så folk blev rädda och säger, oj, du kan typ skada dig. Du är mer än 100 år gammal. Och då så säger Tabari, han säger فَقَالَ هَذِهِ الْجَوَارِحِ, dessa kroppsdelar حَفِذْنَاهَا مِنَ الْمَعَاصِ فِي الصِّغَرِ, vi skyddade dem från att synda när vi var unga. فَحَفِذَهَا اللَّهَ عَلَيْنَا فِي الْكِبَرِ, så Allah tog hand och skyddade våra, eller tog hand om våra kroppsdelar när vi blev äldre. Det är vad han säger här. Han är mer än 100 år gammal. Han är inte rädd. Jag skadas inte. Jag är stark. Varför? Jag skyddade. Yani hindrade dessa kroppsdelar från att synda när jag var ung. Så Allah bevarade dessa kroppsdelar nu när jag är äldre. Subhanallah. Och så säger han här i Ibn Rajab motsatsen. Att det berättas att Junaid såg en äldre man som gick och tiggde. En äldre man som gick och tiggde på gatan. Och då säger han, inna hadha dayya Allah fi sigharihi fa dayya'ahu Allah fi kibri. Det här är en person som försummade Allah som ung, så Allah glömde honom som gammal. Det är motsatsen, som handlar om. Och här nämner han en viktig sak här då, att om du bevarar Allah azza wa jall hans gränser, så kommer Allah azza wa jall bevara din hälsa, din styrka, ditt förstånd och din ekonomi, dina ägodelar. Och här finns också en till tankeställare när det kommer till just styrka. Och det är att om ni kollar på profeten Muhammed a.s. som mashallah sändes som profet vid 40 års ålder. Han var, som det beskrevs av Sahaba, en av de starkaste av människor. Om jag inte minns fel, vissa sa att hans styrka var som 10 män. Och det här var också i de sista åren av hans liv. Om man kollar på slagen Hunain, man kollar på Al-Khandaq, så var han bland de starkaste av människor. Trots att han var nästan 60 år gammal, mashallah, alayhi sallatu wasalam. Och profeten alayhi sallatu wasalam var ju den som bäst skyddade sina kroppsdelar från allting haram. Den som löd Allah mest. Så Allah azza wa jal bevarade honom. Och han var också en av dem som mest gjorde istighfar till Allah azza wa jal. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om de som gör istighfar: Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum. Och mitt folk, be Allah om förlåtelse. Thumma tubu ilayh. Och vänder sedan till honom i ånger. Yursili samaa alaykum midrara. Då kommer Allah att skicka rikligt med regn från himlen. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Och han kommer att öka er styrka över den styrka som ni har. Så här nämner Allah Azza wa Jal att Allah Azza wa Jal ökar styrkan av de som gör tauba och istighfar. Och vi vet ju alla att profeten Muhammad a.s. gjorde tauba och istighfar mer än 100 gånger om dagen. Och som vi sa, han var bland de starkaste av människor. Subhanallah. Till och med det var i slaget av Khandaq, när man grävde vallgraven. Och ni kanske har läst i Sira att det var iskallt. Och det var hungersnöd i Medina. Folk hade knappt någonting att äta. Och profeten a.s. hade inte ätit på flera dagar. Han var så hungrig att han knöt en sten runt magen. Och när de gräver vallgraven så kommer de till ett stort stenblock. Stort stenblock som sahaba inte kunde handskas med. Sahaba som var yngre än honom. Så de ber honom om hjälp, alayhi sallatu wasalam. Och han går ner i vallgraven och slår stenblocket med, inte om det är spade eller någonting som han har, och subhanallah, den smula sönder, alayhi sallatu wasalam. Hur stark han var. Även kolla en annan bevis på hans styrka. I Medina, han hade 10 eller 11 fruar. Jag tror alltså 9 som mest samtidigt, eller 10. Och det finns ju den här autentiska hadithen att han en natt, en kväll, hade umgänge med alla. Eller 10 umgänge. Det här är någonting som inte ens ungdomar klarar av. Att ha sex med, eller 10 gånger på en kväll, det tror jag att många skulle ha svårt att göra. Men Allah azza wa jalla gav honom den här styrkan som överträffar andra människors styrka. Ja. Ska han be eller? Salli?
Ja.
Du kan salli hålla i maktaba. Någon kanske kan visa honom var qibla ligger. Och så är det också någonting man måste tänka på. Många förstör sin kropp som unga. De kör den här YOLO. Man lever livet, man ska synda, man lever bara en gång, man ska ha kul och det är festa och det är röka och det är dricka och det är så mycket haram. Vad händer med den här kroppen när man blir gammal? Det finns ingenting kvar, eller hur? Det är som att du har kört sönder en bil. Det bara tar inte skroten. Det går inte att laga. Så subhanallah, bevara Allah azza wa jalla. Allah kommer bevara dig i dina äldre dagar. Han säger också ett annan aspekt ur hur Allah azza wa jalla bevarar människan är att Allah azza wa jalla bevarar en människa på grund av hans fromhet, så kommer Allah att bevara hans barn och deras barn och deras barn. Men Allah azza wa jalla, inte bara kommer han bevara dig och vad du äger, utan han kommer också bevara dina barn som en belöning för din fromhet. Så som det sägs i tafsir på versen wa kana abuhuma salihan i surat al-kahf. Ni vet då Khidr gick med Musa, så säger han då, och deras fader var en rättfärdig man. De belönas för att deras fader var en rättfärdig man. Och då så säger han Ibn Rajab innahuma hafidha bis-salah abihima, att Allah bevarade dem på grund av hur från deras fader var. Mohammed ibn al-Munkadir sa att Allah azza wa jall bevarar en man som är religiös och hans barn och barn och barn, yani barn, barn, barn. Wa qarya, och den byn som han bor i. Wa, ja, och vad som ligger där runt omkring. Och de fortsätter att bevaras och Allah skyddar dem. Yani på grund av att det kan finnas en person som är religiös, så kommer Allah azza wa jall inte straffa dem. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, att Allah skulle inte straffa ett folk medan de bad om förlåtelse. Yani så länge folk inte är fromma, de ber om förlåtelse, de gör toba, så kommer Allah azza wa jall att hålla tillbaka hans straff. Men när folk börjar synda, framhärda i synd och inte göra toba, inte ångra sig, då kommer straffen. Så som Ali radiyallahu anhu sa, att ma nazala uqubatun illa bidamb wa ma rufi'a illa bitawba, att ett straff kommer bara som en konsekvens av synder, och detta straff tas bara bort med tauba. Och han säger Allah att Allah skulle inte straffa dem än i folket så länge de bad om förlåtelse. Så en viktig sak att man också tänker på i sitt individuella liv, att om man har mycket prövningar, mycket motgångar och det är mycket svårigheter, så ska man göra mycket toba. Och ett fel som många gör är att de börjar kolla på folk i sin omgivning, skylla på andra. Vem var det som orsakade detta? Det kan hända att någon person har orsakat någonting som han kommer att nämna, men även där rannsaka dig själv. Gör toba. Kanske det här är en konsekvens av dina synder. Allah skickar den här dåliga personen på dig som ett straff för att du, ja, ni har gjort någonting fel. Så gör ständigt mycket toba, mycket ånger till Allah subhanahu wa ta'ala. Nej, man berättar också från Ibn al-Musayyib, som var från Tabi'in, som sa till sin son, ya bunayya, jag kommer att be mer, yani min son, jag kommer att be mer för din skull, i hopp på att Allah kommer att bevara dig på grund av detta. Och så läste han den här ayan, wa kana abuhuma saliha. Mashallah. Och Umar ibn Abdul Aziz sa att det finns ingen mu'min troende som dör illa hafidahullah fi aqibihi wa aqib aqibihi, förutom att Allah kommer att skydda hans barn och barnbarn. Och samma sak där, det finns ju också självklart undantag. Vi har ju folk som är de mest fromma människor, som profeten Nuh a.s. vars barn halkade, eller hans söner vägrade att tro på honom och följa honom. Så det finns ju alltid undantag liksom. Men en orsak till att Allah bevarar ens barn är att man själv är bra. Och det är ju också logiskt. Hur ska man förvänta sig att få religiösa och fromma barn om man själv inte går den raka och rätta vägen? Eller hur? Och som de säger på arabisk hekma, hur ska skuggan bli rak när pinnen är sned? Hänger ni med? Du har en pinne som är sned. Hur i hela världen ska ni förvänta er att skuggan blir rak? Allah mustad. Och de säger också, vad är poesi? In kana rabbul bayti biduffi dariba fashimatu ahlul bayti ar-raksu wat-tasfiqu, att om pappan är den som står och slår på trumman, så kommer hela familjen att dansa. Ja, det är så är det. Om pappan är inte religiös, inte bra förebild för barnen, har inte ber sina böner i tid, hur ska han förvänta att barnen ska gå den rätta vägen? Det är möjligt, Allah yahdi man yasha, men det finns självklart större yani potential om man själv är en god förebild. Han nämnde sedan också vissa exempel, vissa berättelser, och jag har sagt förut att vissa av dessa berättelser kan man ta med en nypa salt. Vissa hoppar jag över för de är långa och men vi nämner dem. Han säger att det fanns en fåraherde som brukade valla sina får ute på landet, Och när det var tid för Jumma så drog han ett streck i marken. Han gjorde ett streck i marken och gick och bad Jumma och kom tillbaka. Och djuren hade inte gått förbi strecket. Han förlitade sig på Allah Azza wa Jalla. Jag ska be Jumma. Dunya är inte viktigt. Det som är viktigt är att jag gör mina plikter till Allah Azza wa Jalla. Så Allah bevarade hans djur. Och han nämner också att vissa av Salaf hade en våg i sin hand. Stod på marknaden som han brukade väga sina guld och silvermynt med. Och då han hörde adhan så släppte han allting. Gick in i moskén och bad. Och när han kommer tillbaka så ligger allting kvar. Men som jag sa, det här ska tas med en nypa salt. Och det här är inte heller islamiskt, utan det korrekta är att man skyddar sina pengar. Man kastar inte sina pengar på marken och säger förlita mig på Allah. Utan man tar en asbab. Man skyddar dem, man lägger dem i fickan, man lägger dem någonstans. Men om man lyder Allah Azza wa Jalla så kommer Allah Azza wa Jalla att skydda ens egendom. Han säger också, och från al-hifd är att Allah Azza wa Jalla kommer att skydda en person i hans hafidahu fi dunya, i hans världsliga, från ondskan av alla som vill honom illa, från al-jinn wal-ins. Att Allah Azza wa Jalla också kommer skydda människan från de som vill honom ont, från al-jinn wal-ins. Och han nämner versen där Allah Azza wa Jalla säger وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Och för den som fruktar Allah kommer Allah att göra en väg ut. Och Aisha sa i tafsir på den här versen radiyallahu anha, yani yakfihi gham ad-dunya wa hammiha. Allah kommer att skydda honom från de världsliga bekymmer och dess oro, kan man säga, oro, bekymmer och problem. Och det här är وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ betyder vad? Lyder Allah. Och det är samma sak som att inte gå över Allahs gränser. Ihfadillah är samma sak som ittaqillah. Eller hur? Vi sa ihfadillah betyder att du lyder Allah, att du inte syndar. Ittaqillah betyder att du lyder Allah och att du inte syndar. Det är samma sak. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Om du fruktar Allah, lyder Allah Azza wa Jal, Allah kommer att göra en väg ut från dig. Och han kommer att skydda dig från bekymmer, oro, problem i detta världsliga liv. Och då förstår man motsatsen, att om en person inte fruktar Allah Azza wa Jal utan syndar, så finns inte det här skyddet. Allah kommer inte underlätta för honom, utan saker kommer att göras svårt för personen. Rabi' ibn Khaytham sa yaj'al lahu makhraja min kulli ma daqa 'ala an-nas. Allah kommer att underlätta för honom allting som är svårt för andra människor. Och Aisha skrev också till Muawiya, in ittaqit Allah kafaka an-nas. Om du fruktar Allah så kommer Allah skydda dig från människorna. Wa in ittaqit an-nas lam yaghnu 'anka min Allah shay'an. Men om du går omkring och är rädd för folk så kommer de inte skydda dig eller hjälpa dig det minsta. Yani frukta Allah, Allah kommer skydda dig från människors ondska. Tvärtom, gå och vara rädd för folk och inte för Allah. De kommer inte hjälpa dig. Så frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också någonting som vi också måste arbeta mera med och bli bättre på. Att många är rädda för folk. Vad ska folk säga? Vad ska folk göra? Vad ska folk anse? Vad ska folk prata om mig och så vidare? Vad är mitt rykte bland folk? Fast man då inte prioriterar, man glömmer bort och försummar vad Allah tycker om dig. Vad är din relation till Allah subhanahu wa ta'ala? Så frukta Allah. Allah kommer att underlätta för dig. Allah kommer att ta hand om dina angelägenheter. Han säger också att vissa salaf skrev till sin broder: Amma ba'd. Fa inna man ittaqa Allah faqad hafiza nafsahu. Den som fruktar Allah har bevarat sig själv. Wa man dayya taqwa faqad dayya nafsahu wallahu al-ghani anhu. Och den som försummar sin taqwa, han har försummat sig själv och Allah är inte i behov av honom. För Selefs ord var korta. Det här var hans råd till hans brorsa. Korta ord som egentligen, om du bara praktiserar dem, så är det så mycket khair du hör. Men ittaq Allah faqad hafidha nafsahu. Frukta Allah, då har du bevarat dig själv, du har skyddat dig själv, skonat dig själv från ondska. Men försumma taqwa Allah, yani synda och göra massa kaos, då har du försummat dig själv. Det har orsakat att du själv hamnat i problem. Wallahu al-ghani anhu, och Allah är oberoende från dig. Yani Allah behöver inte dig. Allahu al-ghani. Allah är den oberoende, den rike. Han är inte i behov av våran taqwa. Om hela mänskligheten, jinnor och människor skulle vara som de mest fromma av människor, så skulle detta inte öka Allahs rikedom det minsta. Och om hela mänskligheten skulle vara de mest syndaktiga och dåliga människor, så skulle detta inte minska Allahs styrka och makt det minsta. Allah, som har nämnts i hadithen, Allah är inte i behov av oss, vi är i behov av Allah. Eller hur? Alla är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sägs också att detta är en innebörd av ordet samad. Eller den som alla vänder sig till i behov. Men han vänder sig inte till någon i behov. Allah är al-ghani. Han nämner sig också en berättelse. Som även också den går att ta med en nypa salt. Men den berättas från Abu Nu'aym. Att om man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, och det här är rubriken, så kanske man till och med blir skyddad från farliga djur, rovdjur och liknande. Han säger, och inte bara att de skyddar dig, de kanske till och med gynnar dig, gör någonting gott för dig. Och det fanns en man från Sahaba som hette Safina. Han var Mawla, han var en bekänt tjänsteman till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Han var en gång ute på havet och hans båt typ sjönk, så han hamnade på en öde ö, eller på en ö, och där såg han en sabr, yani ett rovdjur på form av lejon eller någonting, och så säger han till lejonet, ja Abel Harith, och Harith är ett lejon på arabiska, en av de många synonymer på lejon. Ja Abel Harith, ana safina Mawla Nabi alaihi salatu wassalam. Jag är Safina, profetens tjänsteman alaihi salatu wassalam. Och då så säger man att det här rovdjuret började gå runt honom och visa honom vägen. Visa honom vägen tills han hittade den rätta vägen. Och sen yani, satte han sig och väntade på att Safina skulle gå. Ka'annahu yuwaddi'uhu wa ansarafa anhu. Till och med som att han skulle ta farväl av honom och sen vände han sig därifrån. Wallahu alam, om den är sahih eller inte. Men det är möjligt. Allah azza wa jall, ala kulli shay'in qadir. Det finns ju en sahih hadith att en av sahaba kommer till profeten alaihi salatu wassalam och klagar över en kamel som blivit helt vild. Helt vild, alltså det går inte att kontrollera. Du vet, om en kamel är arg, då är det stora problem. Det är inte som en liten get eller någonting. En kamel är väldigt, väldigt farlig. Och profeten alaihi salatu wassalam går till kamelen. De är rädda om sig. Nej, han är farlig. Kom, gå inte nära honom. Han går nära, subhanallah. Men i alla fall, han klappar kamelen. Det blir helt lugn. Helt lugn, subhanallah. Så, ja, det är möjligt, ja. Bara nämna några korta saker här. Och han säger då sen att den som försummar Allah Azza wa Jal kommer Allah att lämna. Man dayya Allah, dayya'ahu Allahu bayna khalqihi. Den som glömmer Allah kommer Allah att glömma bort bland folket. Hatta yadkhulu alayhi darar bi shay mimma kana yarju an yanfa'ahu. Så pass att han till och med kanske kommer skadas från någonting han trodde skulle gynna honom. وَيَسِيرُ أَخَصُ أَحْلِهِ بِهِ أَوْقَفَهُمْ بِهِ يُؤْدِي. Och de som han tror står honom närmast och ska hjälpa honom mest kommer att skada honom mest. Subhanallah. Som vissa av Salaf sa, och det var Al-Fudail, När jag syndar så kan jag se det i karaktären av min tjänsteman och min åsna. Yani, de får dålig karaktär mot mig och lyssnar inte på mig. Och så säger han då att al-khair, allting gott, finns i att lyda Allah azza wa jall och att vända sig till Allah, och allting ont finns i att synda och att vända sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här var det som jag var inne på lite innan, just det här med att när man syndar så har det konsekvenser. Det kommer tillbaka på dig på ett sätt eller ett annat. Ibland man syndar man, säger ingenting händer. Det kanske händer saker. Du får problem med din fru, du börjar bråka. Dina barn, jobbet, din bil, du blir sjuk, förlorar pengar. En massa saker kan hända. Och vi kanske inte relaterar detta till våra synder, men det var något som Salaf gjorde. Att när de drabbades av motgångar så rannsakar de sig själv. Vad har jag gjort för någonting? Vad är det för fel? Och därför som här finns en hadith att det finns inte två personer som älskar varandra för Allahs skull och sedan skiljs åt och som blir ovänner förutom att en av dem gjort en synd. Eller förutom konsekvenserna av synden som en av dem gjort. Den kärleken som är för Allahs skull, den sanna rena kärleken, bryts bara med vad? Med al-haram. Den sanna kärleken kommer att bestå. Al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'd. Yani de al-akhilla kommer att vara, de nära vännerna för Allahs skull kommer att vara tillsammans på domedagen. Yani i janna. Al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att nära vänner kommer på domedagen att bli fiender. Det är de vars vänskap inte var för Allahs skull. Illa al-muttaqin, förutom de som syndat. Förutom de som lyder Allah azza wa jalla. De som har taqwa. Al-akhilla, de nära vännerna, kommer på den dagen att vara fiender. Förutom de vars vänskap var för Allahs skull. Al-muttaqin. Så tänk också på det här, baserat på den här hadithen. Att om en person börjar bråka med någon som egentligen ska stå honom nära, ska hjälpa honom, vara hans närmaste vän, kanske hans fru. Jenny, vad är orsaken? Det kanske är någonting som du själv har gjort. Så att man hela tiden går tillbaka och rannsakar sig själv, gör toba, istighfar och ödmjuka sig själv. Det är viktigt. Att se sig själv som bristfällig. Inte vara någon person som ser sig själv som ofelbar. Alla andra har fel, jag har rätt. Den typen kommer inte långt i livet. Allah mustan. Och han säger då sen att mashallah, en person, allting gott finns i att lyda Allah azza wa jall och allting ont finns i att synda. Må Allah azza wa jall vägleda våra hjärtan, förlåt oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vi får se nästa vecka, kanske vi ändrar tiden till 7.